Hej allihopa, det här är Josefin. Innan vi börjar vill jag bara berätta att det kan vara lite svårt att hänga med i samtalet under avsnittet. Därför finns det lite länkar i avsnittsbeskrivningen för att underlätta. Nu kör vi!
Hur tänkte ni där?
Hej och välkomna allihopa till podden Hur tänkte ni där? En podd av Socialdemokraterna i Västerås i samarbete med ABF i Västerås. Jag heter Maria Kasseldring. Med mig i studion har jag idag som vanligt
Matilda Antonsson. Hallå, hallå.
Och även
Strandell.
Men så har vi ju en gäst också. Och innan gästen får hoppa in i samtalet så tänker jag att jag läser en liten presentation. Den 9 juni går svenskarna man ur huse för att rösta fram nya parlamentariker att skicka ner till Bryssel. Och just den här gången så finns det 22 anledningar till varför du ska titta en extra gång på din valsedel och kanske faktiskt kryssa ett namn. För det är inte vem som helst som lurar på plats 23 på Socialdemokraternas lista. Det är snarare något av det bästa det här landet har att erbjuda. När hon gästade podden senast var hon redo att ta ett kliv åt sidan för att låta historien döma hennes politiska gärning. Nu står vi här nästan 2 år senare och då har hon hittat lite drag under galoschen och bestämt sig för att skriva den där historien själv istället. Om svenskarna lyckas se det vi redan ser så har vi i studion en person som snart kommer räkna sig till Bryssels finest tillsammans med choklad, våfflor och kissande småbarn. Men som om inte det vore nog så är hon den första i poddens historia att gästa studion 2 gånger. Ja, vi räknar sommaravsnitten från 2022 som ett långt avsnitt, Daniel. Varmt välkommen tillbaka till Hur tänkte ni där? Västmanlands alldeles egna Europaparlamentskandidat Karin Lidman.
Tackar, tackar. Vilken fin presentation.
Välkommen. Kul att ha dig tillbaka fast i en helt annan roll.
Ja, jätteroligt att få vara här igen och prata EU-parlamentsval.
Ja, Matilda har fått väldigt mycket frågor, sa du, om EU-valet och om EU överlag.
Precis. Väldigt många som bara, åh Matilda, du som är lite insatt i politik, berätta om EU-valet. Jag kan ingenting, jag vet ingenting och jag vill liksom göra det kortfattat, göra det komprimerat. Och jag kan säga att jag har haft lite svårt att leverera på den. Så jag tänkte, vad passar bättre när vi nu har dig i studion och kan nå ut till alla de här personerna än att du ska få göra liksom en så här EU for dummies. Så komprimerat. Vad innebär EU-valet?
Oj, jag säger så här.
2 hours later.
Brukar man gå och rösta i andra val, då finns det ingenting som säger att man inte ska rösta det här valet. EU är vår fjärde demokratiska nivå. Är man socialdemokrat går man och röstar på Socialdemokraterna i riksdagsvalet, kommunvalet och ofta i regionvalet också. Och då ska man också gå och rösta på Socialdemokraterna i det här valet. Det behöver inte vara svårare än så. För det är socialdemokrater som är kandidater i det här valet också. Och den socialdemokratiska politiken på Europanivå ser väldigt lik ut den politik som vi driver på nationell nivå. Det är bara på vår fjärde demokratiska nivå. Och den styr så mycket av våra beslut till och med ända ner på Västeråsnivå. Så gå och rösta.
Mm. Det där var väl en otroligt bra sammanfattning.
Ja, men egentligen behöver man ju inte veta så mycket så. Men sen så finns det ju vissa saker som förstås Europapolitiken bestämmer har väldigt stor betydelse för. Och den fråga som jag särskilt känner mig engagerad i är ju miljö- och klimatfrågan. Och där är det nu idag så mycket EU som sätter ramarna för det. Och Socialdemokraterna vill fortsätta driva det på EU-nivå.
Nu sitter ju inte du i EU-parlamentet idag, men du har ju uppdrag och är ju väldigt mycket i Europa redan idag. Berätta lite grann om det.
Ja, precis. Jag sitter i något som heter Europeiska regionkommittén. Det organet är kommunerna och regionernas samrådsorgan för att göra sin röst hörd i EU. Eftersom så mycket av all lagstiftning som görs i EU berör kommuner och regioner så är det viktigt att kommuner och regioner får vara med och yttra sig innan det blir lag. Och där sitter jag med i det utskott som har just hand om energi, klimat och miljöfrågor. Så vi har fått alla de här lagförslagen som har lagts fram under den här gångna mandatperioden kring det som heter gröna given till vårt utskott för yttrande.
Vad är det senaste som du har debatterat i det forumet?
Ja, det var ju faktiskt förra veckan när jag gjorde spontant blev så irriterad på en högerpopulist från Italien som sa, varför ska vi förbättra oss i Europa? Nu kan ju någon annan göra. Vi är ju en liten del av världen. Men det är ju där vi kan driva på verkligen. Så då gjorde jag ett litet inlägg till det. Det var liksom en liten allmän debatt kring hur den gröna given ska fortsätta. Och det jag sa där också var att vi skulle ju själva kunna bidra i det utskottet genom att minska våra resor. För det jag tycker är lite konstigt är ju när jag trädde in i det här sammanhanget bröt ut en pandemi. Då kunde vi ha alla möten digitala i nästan 2 år. Men så fort pandemin var över ska alla åka till Bryssel igen. Och det blir ju rätt mycket resor. Och om man nu ska tänka på att minska antalet transporter så då kunde vi ha några möten digitala. Så det tog jag upp där också lite spontant. Det tas emot lite blandat.
Men hur är det på EU-nivå? För jag tänker att här i Sverige så har vi våra olika partier och man samarbetar på olika sätt. Men sen så såg vi ju nu ganska nyligen hur EU-parlamentskandidater byter partier, hoppar in i partier som inte har varit medlemmar i tidigare. Är det stor skillnad? För du sa att socialdemokraterna i EU är socialdemokrater.
I Europaparlamentet, precis som i riksdagen, så samarbetar man ju i sin partigrupp. Och socialdemokraterna från Sverige, vi tillhör ju den socialdemokratiska gruppen som är den näst största gruppen i Europaparlamentet. Så våran politik där styrs ju av de socialdemokratiska värderingarna i grunden.
Hur ska man få människor att tänka att det är så när vi ser att man byter partier upp och ner för att liksom stanna kvar i EU-parlamentet?
Ja, det där tycker jag är synnerligen dåligt för politiken att folk gör så där. Det gör ju att folk tappar förtroende för politiken när man mer är mån om att behålla sin post som en viss tidigare kristdemokrat har gjort för att tro att hon ska kunna sitta kvar då för att behålla alla sina förmåner. Och de här som byter parti utifrån att de tror att de ska kunna få inflytande, de vet inte ens om de kommer tillhöra en politisk grupp överhuvudtaget. Som en som tror att han automatiskt ska kunna tillhöra våran grupp när han har gått ur partiet. Jag förstår inte varför. Jag tycker att det är att lura väljarna och säga att om ni röstar på mig så kommer jag kunna driva de här frågorna. Det är inte alls säkert. Man köper ju en mycket säkrare lösning om man röstar på någon som tillhör ett befintligt parti som har ett etablerat samarbete. Med en partigrupp i Europaparlamentet. Då vet man vilket paket man köper.
Men vilken är den största gruppen i EU-parlamentet idag?
Det är den konservativa gruppen EPP där Moderaterna tillhör och Kristdemokraterna. CDU, Kristdemokraterna i Tyskland är ju en väldigt stor grupp i Europa. Det finns ju flera grupper, men Centern och Liberalerna tillhör en grupp som heter Renew som har de gröna som är en väldigt stor grupp, eller ganska stor grupp. De gröna i Tyskland är ett stort parti. Och sen finns det 2 extrema högerpopulistiska grupper och Sverigedemokraterna då ingår i den ena. Och sen finns det ytterligare någon grupp på vänsterkanten.
Så vad skulle hända nu om, för det är Jan Emanuel vi pratar om och Sara Skyttedal, deras parti, Folklistan. Vad skulle hända då om de nu kvalar in i EU-parlamentet?
Ja, jag vet inte. De vet ju inte vilken partigrupp de kan ingå i. Den lilla intervjun jag såg med dem var väl att de förutsatte att Jan Emanuel skulle ingå i den socialdemokratiska gruppen och Skyttedal i en annan. Bara det är ju jättekonstigt att folk från samma lista ska ingå i 2 olika partigrupper.
Men kan man ens göra så?
Ja, det undrar jag också. Och sen då det som han, Emanuel, har gått ut med, det är ju mycket emot de socialdemokratiska värderingarna. Till exempel han förespråkar ju nästan att Sverige ska gå ur EU. Det är ju inte alls våran linje. Och hur ska han kunna få genomslag för sina frågor i den gruppen? Det är ju löjligt.
Men är inte det här lite grann det jag pratade om, att man siktar på att få löp, man siktar på att få klick, man gör sig ett namn. Det är inte innehållet utan det är ytan. Och det klassiska, ja men, nydemokrati på 90-talet med drag under galoscherna, det var mest att det var roligt. Det är lite grann som att folk röstar på Kalanka-partiet. För det finns ju inte så mycket substans, vad jag har förstått.
Nej, alltså det verkar ju som att själva idén är att vi ska lyfta svenskarnas åsikter eller svenskarnas viljor. Men man har liksom inte kommunicerat hur allt det här runt omkring ska, hur ska det gå till? Ja, men typ, vilken partigrupp ska de tillhöra? De kommunicerar ju någonting som är orimligt.
Men jag tycker det är att göra pajaskonster av seriösa saker. Det här är ju ett jätteviktigt forum där vi ska kunna förverkliga de demokratiska värdena och jobba för en miljöpolitik och vår sammanhållning och hur ska få ett säkert Europa. Det gör dem till något, bara något uppträde. Jag tycker det är så oseriöst. Och egentligen blir jag ledsen för att vi sitter här och pratar om det uttaget. De förtjänar inte den uppmärksamheten. Det är att göra ner, det är ett sådant viktigt forum som Europa.
Men det kan väl ändå vara intressant, inte just de vi pratar om, men som helhet, att det är så många svenskar som inte röstar i EU-valet. Vi röstar ju i väldigt hög utsträckning i Sverige annars. Men just i EU-valet röstar man inte. Och man pratar lite grann om EU som det där borta, det är i Bryssel. Och att man inte har koll på att beslut i kommuner på något sätt påverkas av EU-regleringar eller EU-lagstiftning. Det är väldigt mycket som påverkas i vår vardag av beslut som är fattade av EU. Och tittar man på utvecklingen inom så många olika områden, alltså vi pratar om solidaritet och trygghet, inre trygghet alltså och yttre gränser, så blir det ju än mer viktigt att faktiskt ta del av det, tänker jag.
Ja, precis. Det är ju som sagt EU som styr ramarna väldigt mycket över vår vardag i Västerås. Om vi tar till exempel vilka plaster som ska vara tillåtna i förskolan. Det är ju EU som har satt ramarna för det och förbjudit vissa plaster som innehåller för många gifter. Likadant kring vår rening av dricksvatten eller hur höga PFAS-halt vi får ha i dricksvattnet. Det är EU som har bestämt och sänkt ribban, eller vad säger man, höjt ribban menar jag. Alltså satt gränsen väldigt högt. Så vi har ju mycket där EUs lagstiftning driver på att vi i kommunerna måste skärpa våra vilken service vi ger till våra medborgare.
Och jag tänker så här, motargumenten, alltså mot EU, i allmänhet ett EU-medlemskap, är ju mycket att nej, men Sverige kan sätta sina egna ramar. Sverige kan ha egna mål, egna hållbarhetsmål och allt vad det nu kan vara. Det man inte tänker på då är ju att ja, fast EU är ju en större konstellation, vilket betyder att det blir fler kockar. Men det blir inte sämre soppa liksom. De här stora besluten, de kan man liksom så här skjuta på EU, så kan vi ta hand om det som vi tycker är viktigt för Sverige, som vi kan så här känna förtroende för EU att ni får ta beslut i de här sakerna, tänker jag.
Men sen är det ju någonstans också en icke-fråga att konstant dra upp att nej, men jag tycker inte vi ska vara med i EU, därför tänker jag inte rösta, blir ju bara korkat, för nu har vi varit med i EU i 30 år. Måste tänka, ja, det är 30 år. Och att gå ur är en lång process, och det är ju bara ett parti, tänker jag, som någonstans aktivt, eller två, som liksom har en agenda om att gå ur EU. Övriga har inte det. Så det blir ju en icke-fråga, och att förlita sig på det argumentet för att inte gå och rösta och inte ta ett ansvar blir väldigt bakvänt, för då låter man saker hända. Man har en möjlighet att påverka, men man tar inte den.
Men en annan sak där som jag ändå har stött på många gånger, det som människor alltså kan tycka om liksom EU, är att man kanske vill se att man tar ett mer övergripande ansvar, så som du beskriver ändå, Karin. Att så här, ja, men vi tar det stora miljöansvaret. Vi trycker på för att se till så att kommuner och regioner faktiskt jobbar aktivt med de frågorna. Och det ser vi ju idag att det blir extra viktigt, speciellt i Sverige. För vår regering, den har ju ingen klimat- och miljöpolitik överhuvudtaget. Ingen som tar oss framåt i alla fall och i rätt riktning, utan vi backar ju för första gången på väldigt, väldigt länge. Men en annan sak är ju att man tycker att EU går in och detaljstyr väldigt många saker. Till exempel, hur ska våra mobilladdare se ut? Jag personligen tycker att det var en himla bra grej, att man då har bestämt att ja, men det ska vara en och samma för alla olika datorer och mobiler och allt vad det kan vara. Men jag tänker, hur ser du på det? Tycker du att det är viktigt att man går in liksom i detaljnivå också, till exempel in i förskolan och bestämmer specifikt vilka plaster man ska ha vid barnen eller inte? Eller ska man backa lite och ta mer övergripande utifrån EU liksom?
Det beror ju helt på vad detaljerna handlar om och vad syftet är. Om det är för att vi ska ha en giftfri miljö, ja, då är det ju bra att EU ändå har satt ribban för det. Men det handlar ju också om grunden i EU är ju ett frihandelsområde. Och för att kunna bedriva den här frihandeln så måste det vara liknande regler i alla länder som ingår i det här frihandelsområdet. Annars går det inte att bedriva frihandel om varan, om man har olika regler för samma varor inom det här området. Så det är ju grunden till att man vill att varorna ska se likadana ut eller ha samma standard snarare. De viktiga frågorna sen för EU är ju säkerhetsfrågan, en superviktig fråga, att vi måste hålla ihop mot Putins angrepp på Ukraina. Det är ju en absolut viktigaste frågan. Att då, för att vår trygghet och säkerhet i Sverige så behöver vi våra europeiska kompisar och det här samarbetet tillsammans och hålla ihop för att värna demokratin här. Och sen kan man ha invändningar mot vissa länder som man tycker inte uppfyller det, som Ungern till exempel. Men där är det ju viktigt att då sätta press med dem. Och där tycker vi att det behövs större sanktionsmöjligheter mot Ungern till exempel när de inte vill gå på den här linjen att fortsätta stötta Ukraina. De har försökt hålla emot det och de är ju också emot eller motarbeta hbtq-personers rättigheter. Att det behövs starkare sanktionsinstrument till medlemsländer som inte ställer upp på de grundläggande demokratiska och mänskliga fri- och rättigheterna som ska gälla inom EU.
Jag ser en tanke snurra hos Maria.
Nej, det jag tänkte på var hur man agerade under flyktingkrisen 2015-2016 där på EU-nivå. Där jag tycker att EU inte uppvisade det, alltså, eller parlament uppvisade inte det ledarskap som man hade behövt ha. Alltså det solidariska flyktingmottagandet med en fördelning utefter vad man faktiskt hade förmåga till. Utan att man landade i knät på Erdogan och att Tyskland och Sverige tog extremt stort ansvar medan andra länder inte tog det. Och det kan man ju sen då översätta med den diskussionen som också fanns inhemskt här i Sverige vad det gällde ett solidariskt flyktingmottagande som inte heller uppfylldes. Men där hade ju EU kunnat göra.
Och där har ju lagstiftningen nu förändrats.
Precis.
Och det är ju jätteviktigt så att det har kommit på plats med den nya lagstiftningen som Ylva Johansson, tidigare socialdemokratisk minister, nu kommissionär ansvarig för flyktingfrågor, flyktingpolitiken, har drivit mycket så att vi har fått det på plats. Just det här med solidariskt mottagande, Maria, som du nämner, är så viktigt att alla länder inom EU tar ett ansvar för flyktingar som kommer hit, och vill man inte ta emot dem själv så får man betala till länder som gör det.
Ja, men för vi har ju väldigt olika förutsättningar. Det är ju olika länder. Europa är ju inte en kultur och ett land och ett folk, utan det är ju väldigt olika länder med kulturella bakgrunder och liksom olika historiska... Vad blev det där? Ja, med olika historik helt enkelt och olika traditioner.
Ekonomiska förutsättningar.
Det definitivt. Men då är det ju bra, för den lagstiftningen är ju oerhört viktig. Och där tänker jag också ur ett miljö- och klimatperspektiv så är ju sådana övergripande lagstiftningar oerhört viktiga långsiktigt.
Precis, och när det gäller just klimatfrågan, där har ju under den gångna mandatperioden så har ju den gröna given varit ett av EUs flaggskepp och som är ett jättepaket av olika lagförslag för att skärpa kraven och för att göra Europa... fasa ut det fossila ur Europa. Och det handlar ju om att Europa är den kontinent där den globala uppvärmningen går fortast. Så därför har också EU sagt att vi måste också därför visa att vi kan vara bäst på att leda klimatpolitiken och sätta ramarna för den för att kunna driva på resten av världen. Och Sverige är för liten för att kunna driva på det själv, men tillsammans med EU så kan vi driva på resten av världen att skärpa sin klimatpolitik.
Ja, för vi är ju en väldigt liten, alltså kontinenten Europa är ju inte särskilt stor, men vi är väldigt befolkningstät och väldigt ekonomiskt stark jämfört med de andra delarna av världen.
Exakt, och våra utsläpp per capita är väldigt stora i den här delen av världen.
Vi konsumerar ju oerhört mycket och påverkar andra länders förutsättningar. Jag tänker apropå konsumtion och utsläpp, vi har pratat om det förut och menar du är en stor förespråkare för slow fashion och second hand och begagnat. Ja, vill bara poängtera så här, Karin pekar på sina kläder, de är föredömligt inhandlade och jag kan peka på min egen jacka som är jämngammal med Matilda, på riktigt. Men där har ju Frankrike gått fram väldigt, väldigt hårt och jobbar på att införa sanktioner, alltså böter på om man handlar sån superfast fashion. Alltså Shein och vad heter den andra hemsk... Ah, ja. Nej, men ni vet alla de här nätbutikerna. Jag tror att det är...
Wish,
vad
du tänkte på?
Nej, jag tänkte inte på
Temu.
Wish. Temu kan ha varit. Men i alla fall Shein som ju producerar... De släpper ju hundratals nya produkter varje dag. De har flera, alltså hundratusentals produkter i sin katalog och det är ju superfast fashion och det är skräp rakt igenom. Och där ser vi att konsumtionen ökar. Vi ser att medvetenheten minskar både om vad den industrin gör för miljön och för klimatet, men också ur ett solidaritetsperspektiv med arbetarna. Så har Frankrike bestämt sig för att nej, det här går vi inte med på, så att det är höga både tullar och bötesbelopp när man handlar från dem. Det tänker jag att det kan man ju ta med sig på en helt övergripande EU-nivå.
Det är redan på gång.
Do tell more!
Det är direktivet kring textil som är på gång fram. Jag vet inte hur riktigt långt det har kommit i beslutsprocessen, men det är, och det handlar ju just om att producenterna måste ta ett ansvar för avfallet. Det är ju det handlar om. Det är det som är grunden. För idag så har det inte funnits något sätt att ta hand om textilavfall. Det bränns ju i stort sett. Det går liksom inte ens att göra nya fibrer av det, för att det är sån taskig kvalitet ofta på den här fast fashion. Och inom EU så är man överens om att man gillar ju inte fast fashion. Det är ju inget som gynnar europeiska företag alls. Utan, och särskilt i de diskussionerna som har gått i det utskott där jag har suttit, så särskilt italienarna har ju varit verkligt pådrivande här med sina modehus. De tycker ju så illa om fast fashion. De vill ju ha kvalitetsfashion, som kläder som håller länge. Ja, så det är ju faktiskt på gång. Men där kan ju också EU göra mer att upplysa konsumenterna. För det är vi konsumenter som har ett jätteansvar här, när det gäller hur vi handlar.
Jag börjar tänka på så här, om man ska se på arbetare eller de som arbetar i de här fabrikerna i Kina. Vi kan ju inte påverka Kina, vi kan inte påverka deras lagar eller någonting, hur de hanterar. Men har man någonstans diskuterat att man kanske sätter upp någon så här, för att få handla med EU-länder så behöver arbetarna ha de här villkoren, eller så som man gör med kollektivavtal på många.
Nu är du inne på lite. Jag var på en utfrågning i morse på Jensens gymnasium, och det var precis en av de här frågorna som eleverna tog upp där. Kan EU påverka företag som lägger ut sin tillverkning i andra länder där det är taskiga arbetsvillkor? Men det var jag och liberalen Roger Haddad som var där, och vi var nog rätt överens om att det går liksom inte att bestämma över företag på det sättet, utan då är, men däremot så kan ju EU då påverka konsumenter genom upplysning, och det vi kan bara bestämma över det som är inom våra eget frihandelsområde. Men det man skulle kunna göra, alltså det, och det kan vi ju göra redan nu, det är ju att ställa krav i upphandlingar.
Ja, men det var det jag tänkte.
Det är snarare en nationell fråga, liksom, vilka krav vi ställer. Ja. Och som kommun kan man ju göra det. Nu vet jag inte, jag har mycket fast fashion vi handlar som kommun här.
Inte särskilt mycket.
Nej, jag tror inte det precis heller. Ja, det kanske skulle vara några lite t-shirtar eller någonting.
Jag tror att det sker väldigt mycket på alltså kategorin låginkomsttagare, kanske arbetslösa, sjuka. Där tror jag att det sker jättemycket sånt.
Ja, men där hamnar man ju lite grann i alltså en liten tuff sits. Jag tycker absolut att man kan utkräva någon form av konsumentansvar. Jag tycker att man som konsument har ett ansvar för att ha koll på vad det är man handlar och vad det är man köper och varför man gör det och hur det påverkar på olika sätt. Köper jag en klänning för 90 kronor som kommer till mig från ett annat land, så måste jag någonstans inse att den här är inte schysst tillverkad. Men där finns det ju andra som anser att nej, det här ska regleras övergripande och konsumenten kan inte ta det ansvaret, och det kan inte vara på konsumentens ansvar. För konsumenten har sin egen ekonomi att ta hänsyn till, precis som Josefin säger då, att om det är ett segment som kanske inte har möjligheten att köpa den italienska dyrare, att det blir dubbelt. Och där hade det ju kunnat vara önskvärt om det hade funnits ett annat regelverk helt enkelt, som gjorde det knepigare och svårare och inte lika lättillgängligt med skräp.
Men där tänker jag ju också, för att bygga på det både du sa Josefin och också det du säger Maria, att jag tycker att man pratar alldeles för lite om liksom klassperspektivet när man diskuterar klimat- och miljöfrågor. För en person som då, ja men säg att man lever på existensminimum i Sverige, du har inte råd att gå och köpa en kvalitets-t-shirt som kanske kostar 250 kronor istället för 40 kronor. Liksom, man måste ju också se till att när det kommer till att man ska kunna göra liksom klimatsmarta val, det ska inte vara en klassfråga. Och samma sak, ja men det här med elbilar till exempel. Ja, då ska man fasa ut liksom dieselbilar och bensinbilar och liksom så. Men vem som är låginkomsttagare har idag råd att köpa en elbil?
Alltså, vi behöver ju slå ett slag för second hand.
Second hand elbilar.
Nej, men så här begagnade, alltså man göra andrahandsmarknaden mer attraktiv på något sätt.
Men jag tycker också att det är ju liksom att säga att ekonomin skulle sätta hinder för att vara miljövänlig. Och jag tycker ändå att det behöver inte vara så. Det är precis som det finns alltid alternativ att handla. Man kanske inte behöver handla nytt heller. Men det jag skulle säga, det här om elbilen också. Jag håller helt med dig, Matilda, om att vi måste ha en hållbar omställning. Och det är därför vi behöver ha en mycket bättre kollektivtrafik. Det är där vi ska lägga skatteresurserna. Att alla ska kunna åka kollektivt. Sen kommer det finnas folk på landsbygden. Och då gäller det att man har rätt sorts incitament. Det är bättre att jobba med att man får göra avdrag för resor än att vi ska billiga fossila bränslen. För då kan du välja vilket sätt du vill transportera dig på. Där det finns buss så kanske du väljer att ta bussen, för det är ännu mer smart då, och du får ett resavdrag än att behålla din fossilbil. Så det är ju så vi måste jobba. Och sen måste man komma ihåg att det EU har jobbat för är ju inte att förbjuda alla fossila bilar, utan att det är förbjuda nytillverkningen. Det som också har varit den förra svenska regeringens, när vi hade socialdemokratisk regering, då fanns det ju det här systemet att man fick bidrag om man köpte en ny en elbil. Men det har ju tagits bort, att de här incitamenten. Så därför kommer det ju ut färre begagnade elbilar på marknaden nu än vad det gjorde när vi hade en socialdemokratisk regering. Så ja, vi måste ha en hållbar omställning.
Vi blandar alltid ihop klimat och miljö, och det är ju lite ibland olika saker. Särskilt om man tittar på gifter och toxiner. Det är många som pratar om att men det är så viktigt att vi kör närproducerat och lokalt. Ja, absolut. Och det är bättre ur ett klimatperspektiv med transporter av närproducerat. Men tittar man sen på miljöaspekten på det hela, så kan det vara bättre att köpa ett ekologiskt odlat äpple från Spanien än ett svenskt traditionellt odlat äpple. Och då när vi har elbilarna, som man gärna pratar om att det är så bra och det är liksom viktigt. Elbilarna kör fortfarande på helt vanliga däck. Och de däcken släpper fortfarande ut en massa mikroplaster. Och mikroplaster är ett jäkla otyg. Så ja, tro inte att ni är miljöhjältar bara för att ni kör elbil. Ni kan vara klimathjältar, men ni kommer inte vara miljöhjältar. Tack.
Nej, precis. Och tyvärr så är det ju så med den borgerliga politiken, och det räcker ju att gå till Västerås kommunfullmäktige, så tror man att världens räddning är elbilen, men så är det verkligen inte. Om vi ska få ett hållbart resande så behövs det satsa så mycket mer på en kollektivtrafik. Och även om man vill då försöka resa hållbart även till Bryssel, som jag försöker. Så nu hade jag mitt nästa utskottsmöte i juni. Men det går knappt att hitta en tågresa dit. Alltså det är ju liksom, antingen är det fullbokat eller så har de inte släppt biljetterna. Och när de har släppt biljetterna så blir de uppbokade på en gång. För det är ju så många nu, särskilt då på sommaren när man har semester, som allt mer vill ta tåget.
Ska man ha sådana här tågkort som de hade i Tyskland?
Du menar som man hade jättebilligt resande om man åkte regionaltåg? Det var inte på alla tåg. Men...
Nej, om man åkte regionalt inom Tyskland. Du kunde ju ta dig runt i princip hela Tyskland för väldigt, väldigt lite pengar.
Ja, var det inte typ 500 spänn? Alltså,
fast det löser ju inte problematiken med att det inte finns platser på tågen.
Nej, inte så. Men jag tänkte för att ändra om tänket med resande och hur man kan göra. För i dagsläget, jag sa inte allt. Jag gjorde en klassisk Maria i poddstudion-grej där jag satt och tänkte på hur reser jag själv? Vad gör jag själv? Och mitt resande när jag väl reser är ju inte så miljövänligt som jag skulle vilja att det skulle vara. Men du vet, vi brukar ju skratta den här podden ibland. Nu har det varit superallvarligt. Förra gången som vi satt här i studion så gick vi igenom en EU-valkompass och landade på väldigt olika resultat. Så mycket som vi skrattade när en i studion gjorde sitt och landade helt off. Det var nog länge sedan.
På grund av fel svar. Jag var lite stressad. Jag satt och skulle göra valkompassen under tiden vi satt här.
Och läste den bak och fram?
Ja, precis. Jag tror jag svarade på 3 frågor bak och fram. Eller någonting. Alltså det var...
Och sen gjorde du om den, och blev den bättre när du gjorde om den?
Nej, för då kände jag mig ännu mer stressad.
Ska jag göra den här, tycker ni?
Ja, men vi tänkte att du får väl göra den nu här i studion också, så får vi se om du blir lika mycket eller lika lite sosse som några blev. Vi har ju sparat resultaten från oss andra.
Oh no, I vad läskigt.
Ja, men säg, vi hade väldigt olika partitillhörighet efter den här valkompassen i studion. Så att det blir spännande att se vad du landar på, Karin. 2000
years later. Ja, oh, jag har blivit mest sosse. Det viktigaste är att jag är mest sosse och minst SD-are. Men sen tror jag att det här är något fel här, att jag blir så mycket liberal. Eller så är jag bara runde efter att jag träffade Haddad på förmiddagen. Så han...
Karin, vill bara säga 96% sosse.
Asch, du är så jävla partikorrekt.
Det var precis den ingången vi hade också. Maria har liksom pluggat på för att hon ska vara så sossig som möjligt. Men grattis Karin, hur känns det då? Du är sosse på riktigt.
Ja, men det känns skönt att jag kandiderar för rätt parti. Tänk om det hade blivit ett annat. Då hade jag ju fått göra som Jan Emanuel.
Men det är lite kul. Här på förmiddagen så pratade vi om imposter syndrome. Där man hela tiden går runt och känner att jag är en bluff. När ska jag bli avslöjad? Och du såg ändå lite stressad ut där ett tag. Så att jag tycker det är skönt att du kan få lämna studion trygg och lugn i att så här, du klarade dig idag med.
Vad skönt, tack. Ja, vad bra. Vilken tur. Jag klarar mig idag med. Då kan jag åka till Norberg och tala med sossarna där på måndag som jag ska göra.
Och du kan ju sätta upp liksom så här något litet, i alla fall mentalt diplom, för du är den första liksom, och den enda gäst två gånger gästen.
Ja, men vet, jag kanske sitter här varje gång till slut.
Det var ni som pratade, va? Om att ni var samma person i olika delar av åldersprogressionen. Och många gånger är vi 3D, skulle jag säga. Och då kanske du kan få vara en fjärde.
Ja, vad fint! Vad roligt! Vilket gäng att få vara med i.
Kvinnligt ryggdunkande! Woop, woop!
Det har varit superkul att ha dig här. Hade vi någon mer grej som vi ville ta?
Jag vet inte, hade Karin någonting mer hon ville få med?
Gå och rösta. Det är det absolut viktigaste. Gå och rösta. Rösta, 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 rösta. Och rösta inte på Sverigedemokraterna, rösta på Socialdemokraterna. För en sammanhållning i Europa och en för hållbar värld.
Men den största respekt, Karin är engagerad och driven, och när man pratar miljöfrågor så är det inte någonting som hon gör bara för att det liksom ska se bra ut, utan du brinner för det du håller på med, och därför så tycker jag att man ska kryssa Karin.
Vi är ju helt överens om det, tror jag. Alla tre.
Vad fint. Tack ska ni ha. Tack för att jag fick komma hit. Jätteroligt att vara här igen.
Ja, men tack för att du ville komma hit. Då säger vi väl tack för idag. Tack så jättemycket till ABF Västerås och Spettin Piracco för att vi får använda studion. Tack till Micke Dimgård för jingeln. Tack till Josefin för fantastiskt redigerande. Och ha en kul semester, Anton, var du nu än befinner dig, för vi har glömt bort vilket land du åkte till. Bli inte uppäten av ett lejon. Glöm inte Ukraina. Glöm inte Gazaremsan. Och glöm inte att gå och rösta i EU-valet. Förtidsröstningen öppnar den 22 maj. Ha det gott!
Hallå!
Hej då!
Hej då!